grader.
Du lytter til P1.
Socialdemokraterna i Norden har ju svåra dagar, Hilde och Hassan, eller hur? I Danmark så sitter Mette Frederiksen lös. Hon har förlorat valet. Hon har gjort bort sig vad gäller frågor om sjuksköterskornas löner. I Norge så blev det nästan regeringskris på grund av budgeten. Och här i Sverige så anklagar Socialdemokraterna för att bete sig som Sverigedemokraterna plötsligt. Ja, det här ska vi prata om, eller hur?
Norsken, svensken och dansken med Hilde Sandvik, Åsa Lindeborg och Hassan Preisler.
Hassan, du har fått så långt hår. Varför har du det?
Nu du nævner det, Hilde. Det er faktiskt inte ett valg. Det är fordi att jag är blevet irriterad på min frisör. Och det är dubbelt problematiskt. Dels kan jag inte bli klippet, och dels kan jag inte slippa osett ut av min hoveddør, fordi frisören bor umiddelbart under min lejlighed i gadeniveau her på Nørrebro. Så jeg ser ud som jeg gør og har det som jeg har det, fordi at jeg er irriteret på frisøren.
Han, men hvad har han gjort?
Jamen altså, han var på ferie og kom tilbage, og efter han er kommet retur, så han stoppet med at hilse på mig.
Åh!
Altså, ja, men då behöver du väl inte ha några lojaliteter mot honom i så fall. Då kan du väl gå till vilken frisör som helst. Då har han ju slut med dig.
Ja, men det är ju inte... Alltså, vilken frisör som helst finns inte i min värld. Fordi en förhållande till en frisör är ett tillitsförhåll på nivå med ett äktenskap, syns jag.
Han kanske inte känner igen dig för att du har blivit så långhårig. Det kanske går att lösa genom...
Alltså, alltså, hvis vi någonsin blir goda vänner igen, så vill jag säga till honom att det inte går att han har så långa ferieperioder. Fordi det är alltid efter hans ferie att det går galt.
Då blir han arrogant och later som han inte ser dig.
Ja. Men det han var typisk... solbrun och... Ja, ja. Alltså, han såg mega gott ut och jag lignade lort.
Han kände det nog.
Men jag tycker du är snygg här när vi tittar på det i alla fall.
Ja, du är alltid snygg. Ja.
Ja, bara i så. Och i lige måde.
All den är smisken.
Ja, smisken.
Denne uken står sosialdemokratiet og svaje i alle tre land. Med et nødskrik redde statsminister Jonas Gahr Støre i Norge og få i havn et statsbudsjett. Med hva viste det seg i Norge? En kommisjon unna regjeringskrise. Mens i Danmark famler Mette Frederiksen med TikTok og millionærer, og i Sverige beskylder sosialdemokraterne for å oppføre seg som Sverigedemokraterna. Så spørsmålet er, hvordan ser et sosialdemokrati ut når det har mistet moralen, fortellingen og velgerne? Hvor skal vi begynne? Dere bestemmer.
Jag pratar gärna lite om Norge först eftersom vi har haft motsvarande i Sverige. Alltså att den socialdemokratiska regeringen vid tre tillfällen och senast med Stefan Löfven då 2021 förlorade omröstningen om budgeten och tvingades regera på, eller valde att regera på oppositionens budget. Och det blev så därför att koalitionspartnern Centerpartiet bestämde sig för att rösta med oppositionen och fälla alltså det egna regeringssamarbetet. Och då menade statsvetare att man måste göra om den här grundlagen. Att man kan inte, det ska inte kunna vara så att man regerar på oppositionens budget. Men hur går diskussionen hos er?
Det var ju helt på tampen detta. Miljöpartiet De Grønne marscherade ut av förhandlingarna i förra uke och SV följde med. Plutselig så stod man altså uten to av de centrale partiene i denne, som blir kalt tutti-frutti-koalisjonen. Det er Arbeiderpartiets store irritasjon. Vi hadde en situasjon her denne uka der Høyres Nikolaj Astrup hadde med seg en pakke tutti-frutti inn i stortingssalen og ville gi den til statsministeren, ble hamret ned av stortingspresidenten.
Representant Astrup, det der er ikke greit, og det vet vi alle sammen. Hvordan kjørereglene her i salen er.
Det er allerede dette slags kaos som høyresiden hele tiden har snakket om at det kom til å bli, ikke sant? Og så samtidig så er det interessant, det mest interessante denne uken at det partiet Rødt som har vært de mest pragmatiske, konsensusorienterte, og Mímir Kristjánsson har oppført seg nesten som om han skulle være spinndoktor for Arbeiderpartiets regjering.
Okay.
Nok så fascinerende situation, kan man sige.
Jo, men også en situation, der måske giver god mening i lyset af, at man faktisk kunne have fået et blik ind i den norske fremtid, fordi hvis nu forhandlingerne var kollapset, så ville kongen jo have givet opdraget opgaven med at danne en ny regering til Fremskridtspartiets Sylvi Listhaug. Mm-hmm. Og det er vel det Rødt for alt i verden vil undgå, tænker jeg, fordi de to partier ville vel ikke kunne kommunikere om noget som helst.
Men det burde jo også Miljøpartiet De Grønne og SV har tenkt. Og MDG, ja. Sånn, som har altså gått ut fordi de mener at denne regjeringen på ingen måte tar inn over seg klimatrusselen. De ville ha en sluttdato for oljeleting. Og de ville på et vis sette en standard inn i klimadiskusjonen. Og sånn som jeg har forstått det på Nettavisens journalister, så har det vært gråt og forbitrelse og masse diskusjon internt i MDG, der leder Arild Hemstad da har sagt at vi skal gå inn og prøve å få dette til, mens det var en del av de yngre MDG-folkene som sa vi står på vårt. Det forstod nok partiet Rødt at det ikke ville komme til å gå. Og MDG burde jo også tenkt at med Fremskrittspartiet statsminister så vil miljøpolitikken nok være enda slemmere. Mm.
Men nu har ni alltså tillsatt en kommission som ska, alltså det är nya budgetförhandlingar, det är det kommissionen ska göra eller?
Nej, på ingen måte också. Denne kommission, den ska alltså utreda vad Norge ska leva av efter oljen.
Aha, men då fick ju ändå, ändå Miljöpartiet
och Okej, det vänder likväl tillbaka till oljen.
Det vänder tillbaka till oljen på den måten. Men det som var intressant var att alla stora oljeselskap, de kastade sig på och syns detta var en jättegod idé.
Nej. Aha. Okej.
For det å tenke at vi skal omstille oss, altså det er veldig få inkludert Equinor som tenker at Norge ikke skal omstille seg.
Altså, jeg har en teori om, at både den norske befolkning og det norske politiske system bliver gaslightet af olieindustrien, Hilde.
Du har en følelse af det, eller har du noget intel?
Ja, men det er, hvad hedder det, så hemmeligt, at jeg ikke kan... Nej, selvfølgelig har jeg ikke det. Det er bare en fornemmelse. Det er ligesom om, der opstår sådan nogle virkelighedsforvrængninger, ikke? Mm-hmm. Som ligesom altid... Og det er sjovt, fordi det vender altid tilbage til det med olien, ikke? Mm. Altid. Altså, enhver norsk situation starter og begynder med olien. Mm-hmm.
Men jeg må ändå sige, at om man vil have med sig... vanligt folk på en klimatomställning, då måste man vara väldigt tydlig med vad en grön omställning kan betyda rent konkret i nya arbetstillfällen. För att om man tror att vi bara lägger ner oljan och jag kommer vara arbetslös i resten av mitt liv och kommande generationer, så då får man inte med sig någon. Så jag måste ju säga att även om jag tycker att det var konstigt att trumfa i med det där i budgetförhandlingarna, så tycker jag att det är bra att ni sätter det här på spisen, som ni säger på norska. Att det här kommer upp på dagordningen och tar det på allvar.
Ja. Sätter det på spisen, ja.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
Mette Frederiksen har haft en nästan magisk grep om dansk politik. Stram invandring, stark välfärd och... Hun har spist både Dansk Folkeparti og halve høyresiden, men nå er det noe annet som skjer. Hun har mistet byene, hun mister kontroll på kommunikationen og prøver å redde seg selv på sosiale medier. Det lukter litt panikk, eller Hassan?
Altså, det går helt af helvede til for Mette Frederiksen og det danske socialdemokrati. Altså, det, selv det socialdemokratiske bagland, som jo altid har været ekstremt enten tavst eller opbakkende, ikke, til Mette Frederiksen.
Hvad er bagland for noget?
Baglandet, det er fundamentet, det, altså, hvad hedder det, det politiske fundament, det vil sige alle byrådsmedlemmerne ude i kommunerne. Og, altså, hele det baglandet, altså det land, der ligger bagved, ikke? Hvis du forstår. Ja. Mm. Og de er nu begyndt at udtale sig, ikke bare kritisk, men overordentligt kritisk, altså, at, altså med beskrivelser af Mette Frederiksen som årsagen til, at det er gået så skidt, som det er gået. Ikke? Mm-hmm. Det er aldrig sket før. Og så, ud over det, I ved, i Danmark har vi en Arne-pension, ikke? Som er sådan en pension, som er tiltænkt de, som har arbejdet hårdt på arbejdsmarkedet i mange år. Ikke? Den Arne-pension er opkaldt efter Arne Juhl fra Fjelstrup i Jylland. Ikke? Selv Arne, altså den virkelige Arne Juhl, overvejer i dag at stemme på et andet parti end Socialdemokratiet. Ikke? Og han er om nogen socialdemokratisk kernevælger. Mm. Han siger, at der ikke bliver tænkt nok på arbejderne. Mm.
Det er jo interessant at da Mette Frederiksen ble intervjuet på TikTok av en av Danmarks største internettfenomener, Fredes Forside, som er 28 år gamle Frede Dyrnesli. Hun får altså spørsmål om hva er viktigst av høyere aldersgrense for TikTok og høyere lønn til sykepleiere, og hun svarer:
En aldersgrænse på TikTok eller højere løn til sygeplejersker?
Aldersgrænse på TikTok. Og det er ikke, fordi jeg ikke synes, at højere løn er vigtigt. Ja, den der aldersgrænse, den er mega vigtig, fordi den ødelægger vores børn.
Og det har hun måttet stå bakover i bro for at bede om undskyldning for.
Ja, det er jo en lang række spørgsmål, ikke? Hvad er vigtigst, højere aldersgræns på TikTok eller dette, ikke? Og det er først i det øjeblik, at hun bliver spurgt, om det er vigtigere at slippe for flygtningen, end at få en højere aldersgræns på TikTok, at hun svarer ja, ikke? Mm. Så det med flygtning er ligesom den eneste ting, som er mere væsentlig, ikke? Ingen gang penge til psykiatri. Trin er vigtigere end en højere aldersgrænse på TikTok.
Nej, jeg tycker att det här med det du berättar nu, Hassan, om att den här mannen Arne som har gett namn åt Arne-pensionen, att han funderar på att lämna Socialdemokraterna, det är en skräll skulle jag säga, därför att dansk socialdemokrati och Mette Frederiksen har ju utmärkt sig av socialdemokratiska partier i Europa genom att faktiskt driva igenom en social reform för vanligt folk, och det är den här Arne-pensionen. Som vi har pratat om här i flera år, att de som arbetar hårdast ska få ett pensionspåslag. Det har ju visat sig att det inte är så många som man trodde som skulle få den här pensionen, men det är ändå så att det har varit en social reform, och det har inte alltså bara varit repression och invandring och hårdare tag och så, utan man har faktiskt också gett någonting i kronor och öron för de som har jobbat allra mest. Mm. Och sen så är det så att det är där det spricker också nu. Og det er jo, det er en skræl, faktisk.
Men altså, kritikere vil sige, at denne Arne-pension, ikke, som jo nu også indskrænkes, ikke, at den ligesom er det eneste eksempel på velfærdsarbejde, som Socialdemokratiet har gjort. Ikke? Og jeg tror, at de socialdemokratiske vælgere er træt af at se Mette Frederiksen tale om flygtninge og Ukraine, og at de ønsker, at hun skal arbejde for velfærdssystemet som det tydeligste tema, og måske det eneste egentlige område, ikke?
Tror jeg. Naturligtvis.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
Samtidigt i Sverige så pågår en debatt om socialdemokraterna, om de faktiskt beter sig som Sverigedemokraterna, alltså snackar om invandring, kriminalitet och trygghet på en måte som gör att många lurer, hvis S och alltså socialdemokraterna och Sverigedemokraterna säger det samma, varför ska man då stemme på socialdemokraterna?
Ja, Socialdemokraterna i opposition har ju extremt starka siffror här i Sverige, och Magdalena Andersson har ju nästan nordkoreanska siffror vad gäller förtroende. Jag tror att det ligger på 56% eller någonting sådär. Det är extremt starkt för att vara en västerländsk demokrati. Men kritikerna menar ändå att det är svårt att se skillnad på Socialdemokraternas politik i opposition och den som regeringen för. Och Socialdemokraterna säger ja, kanske, varför inte. Vi vill gå ännu längre. Och så det där är någonting vi pratar om här i Sverige. Men det som är intressant den här veckan, det är att det har varit en debatt på SVT där Magdalena Andersson mötte Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson. Mm. Och det är Sveriges två största partier och de möts. Och Ulf Kristersson som är statsminister är inte med där.
Mm.
Och det här är ett sätt att sidsteppa Moderaterna, menar ju då Moderaterna. Såklart, jag förstår om de är lite skrämda över det här att Socialdemokraterna utmanar Sverigedemokraterna om vilket parti som är kanske ja, det största eller det mest regeringsdugliga och så vidare.
Mm.
Så det har hänt den här veckan. Och de har bråkat om bland annat då de så kallade trollkontorna.
Det ni gör, det är ju en trollfabrik på riktigt. Till skillnad från några humorkonton på TikTok.
Magdalena Andersson.
Hur vore det om Jimmie Åkesson tog ansvar för alla de hundratals, kanske tusentals anonyma konton?
Men det finns inga sådana konton. Det är ju något som du har hittat på. Det existerar inte. Inte ens TV4 påstår att de där hundratals kontorna existerar. Det är någonting som du hittar på.
För 1,5 år sedan, om jag minns, så avslöjade TV4 att Sverigedemokraterna har anonyma konton som bedriver politik och personangrepp och så vidare. Och det här har Socialdemokraterna haft väldigt stor glädje av. Framförallt Magdalena Andersson har hela tiden pratat om hur ohederliga och lömska Sverigedemokraterna är. Nu har TV4 avslöjat att Socialdemokraterna också har en massa konton som visserligen inte är hemliga men som är oerhört svårt att förstå vem som ligger bakom.
Ja.
Man måste klicka många led för att komma fram till att det är Socialdemokraterna som äger kontot Aktuellt i politiken. Och framförallt de här kontorna som riktar sig till unga människor har ju ingen aning om att Aktuellt i politiken överhuvudtaget ägs av Socialdemokraterna eller vad det är. Och det står AIP och sådär. Och då förstår inte Magdalena Andersson alls kritiken, därför att det de för fram på sina konton, det är ju god politik jämfört med vad Sverigedemokraterna gör. De står ju för den onda sidan, om jag karikerar lite här. Yeah. Men, så pratar vi här i Sverige.
Men hvis en ska ge Arbeiderpartiet, Socialdemokraterna i både Sverige och Danmark noe. I efterkrigstiden så var Socialdemokratiet arkitekterna bak den nordiska modellen. Alltså stor industripolitik, expanderande välfärdsstat, trepartssamarbete, stark fagbevegelse. Det var en slags byggetid och idag är vi väldigt mycket av detta bygga och konflikterna handlar om. Kriminalitet och utrygghet, invandring, kulturell tillhörighet, klima versus industriarbetaren, by och land, centrum, periferi. Och i alla dessa konflikterna så upplevs väl både Arbeiderpartiet och Socialdemokraterna som, alltså, det är mycket process, de sätter ner utredningar, de är för ansvariga till att lova någonting som helst,
ja,
men sidorna tar på en måte resten.
Ja, men framförallt så är det att de är fast i det här marknadsliberala paradigmet som har varit i 20-30 år. Att de har ingen annan syn på hur kapitalismen ska hanteras.
Det är kritiken från vänstre.
Än den borgerliga sidan. Ja, det är absolut. Det är klart att jag representerar bara mig själv i det här programmet.
Ja.
Men om man tänker att man har samma skattepolitik och samma syn på hur marknaden ska fungera och hur välfärden ska fungera som den borgerliga sidan, då är det väldigt svårt att se skillnad på de här partierna. Och det är socialdemokratins problem i Tyskland och lite här och där. Och det också slår ju över tillbaka till demokraterna i USA.
Mm.
Det är globalt att man har svårt att hitta sin särställning i en tid när alla accepterar marknadsliberalismen så som den ser ut nu.
Men det är ju den kritiken som kommer ifrån vänstre. Och ja. SV, Rött och MDG i Norge, de utfordrar på klima, de utfordrar netto på olikhet och Palestina och Gaza, social profil. Och Centerpartiet kämpar för överlevelse i på en måte distrikterna och drar regeringen mer i en oljevänlig och distriktsorienterad riktning. Så en olje och klima där är ju perfekt sprängstoff, sant? Mm. Och det visar ju detta statsbudget för lika i miniatyr på alla vis. Så det er de centrale konfliktene.
Ja. Ja, og så er der jo også det tredje element, som trækker i Socialdemokratiet eller Arbejderpartiet i vores tre lande, er jo så den yderste højrefløj, ikke? Mm-hmm. Som trækker partiet over i en mere og mere flygtninge, kritiske retning, ikke? Og det er jo uforenligt, og egentlig så er det jo et mirakel for Socialdemokratiet, at det har kunnet operere med så forskelligartede interesser i så mange retninger over så lang tid med så stor succes. Ikke? Mm. Og jeg er virkelig spændt på, hvad man skal gøre nu, fordi de danske højrefløjspartier er så langt til højre nu, at Socialdemokratiet ikke i sin nuværende position med det, man har givet udtryk for, for eksempel at ønske at ændre konventionerne inden for rammerne af konventionerne, ikke? Uden at komme på kant med sine øvrige fællesskaber, EU osv. Det ser sort ud, ikke? Og så har vi jo samtidig en kris. Jeg ved ikke, om I også oplever det i Norge og Sverige, men der er en simrende krigstræthed i Danmark, ikke? Mm. Vi har de her meget høje fødevarepriser, ikke? Og så ved vi jo samtidig, at hver eneste dansker har doneret, ja, hvad er det, 15.000 danske kroner, ikke? I alt 80 milliarder kroner fra Danmark til Ukraine, næsten, ikke? Og man dimser rundt her i landet, og så ser man de her forside historier om korruption i Ukraine, ikke? Og den ukrainske stabschef, som står arm i arm med Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen og smiler og sådan noget, og pengene forsvinder, og vi lever fattigt, kan ikke købe oksekød til vores børn og så videre, ikke? Og velfærden indskrænkes og sådan noget. Det er gift. Det ser virkelig skidt ud for regeringspartiet i Danmark lige nu, Socialdemokratiet.
Du ringer in det väldigt bra, tycker jag, Hassan, här. Men jag blir också nyfiken på den här filmen som heter Fredriksens man ska laga. Den här dokumentären om Zelensky som vi har pratat om här och pengar som man har fått från det danska filminstitutet och sådär. Och så avslöjas den här korruptionsfrågan som har att göra med familjens vänner, ju Mette Frederiksen, familjens vänner. Det ska bli spännande att se filmen.
Det blir spännande om
man kan hantera det här.
Ja, nämligen. Ja, det blir verkligen
korruption
intressant.
På flera nivåer här. Det är korruption på korruption.
Men det som då det landet i Norden i tillegg til Finland med grense mot Russland, så ser jo jeg også en del av det som skjer rundt Ukraina som del av både en mediekrig og en informasjonskrig, og at dette også går langt inn i nordisk debatt, er jeg heller ikke i tvil om. Og så er det som du sier, Hassan, altså de emosjonelle fortellingene, hvem tilbyr hva? Høyre siden, som du snakker om her, de tilbyr altså, tilhørighet. Det er oss mot dem. Mens den grønne venstre siden, de vil ha moralsk klarhet. De skal være på rett side av historien. Og det eneste da sosialdemokratiet har igjen, er en slags ansvarlighet og stabilitet. Og det er ikke noe å vinne valget på.
Nei, og sen også at de sier at de tilhører den her gode siden derfor at de er for alle menneskers like verde. Ja. Men det blir en ganske tom paroll om man samtidig har en ganske repressiv politik mot de som har kommit hit, eller om man urholkar välfärden för människor som har bott här och arbetat här jämt. Ja. Och då känner man så här, mitt värde har ju minskat rejält de senaste åren. Jag är inte alls värd någonting.
Ja.
För det gör ju liksom försämrad välfärd med en. Det gnager ner självkänslan i medborgarna.
Mm. Alle konfliktene går tvers gjennom Socialdemokratiets traditionelle allianser. Absolut alle.
Absolut alle, ja. Nu nævnte du Finland, Hilde, og jeg synes jo, hver gang Finland kan nævnes, at vi bør gøre det, fordi altså, det er klogt at lytte til finnerne, er min holdning, ikke? Og mit kip med hatten til Finland i denne her uge er jo, at Finlands ekspræsident, som i årvis var i tæt kontakt med Putin, men som også var den, der mente, at man i Europa burde skynde sig at opruste massivt og blive medlem af NATO. Han siger, at det en stor fejl, vi har begået ikke at kommunikere med russerne. Ikke? At vi skal genoptage samtalen med Ruslands præsident, uanset hvor ydmygende og nedværdigende og forkert det måtte føles, så er der ikke nogen vej udenom, fordi vi bliver hægtet af et tog, som allerede er i fuld fart i en retning. Ikke? Og hvis vi ikke kommunikerer med, så mister vi al indflydelse.
Altså det er Sauli Niinistö, den tidligere presidenten, 12 år i Finland, som siger det.
Ja. Men jeg skulle ønske da at det var nogen finner og ikke Steve Witkoff, Trumps specialrådgiver, som snakker med Putin for at sige det mildt.
Ja, altså man kunne jo sige om Finland, at det er vores allesammen socialdemokrati, som skal føre os sikkert gennem krisen. Ikke? Altså det, der skaber stabilitet og fællesskab, ikke? Og et godt fælles velfærdssystem osv., det er måske bare Finland.
Dream on, Hassan.
Du pratar om Finland som det var ett paradis.
Jag älskar Finland. Jag
älskar Finland. Du har varit där. Jag älskar Finland. Men
alltså. Jo. Jag har kört i bil genom Finland. Jeg husker ikke, at jeg elskede det på samme måde, da jeg kørte i bil igen. Det var mørkt og koldt, men, ideal-Finland, som jeg har skabt det for mig selv, det elsker jeg.
En slags månevandring, månelanding.
Norsken, svensken og dansken.
Ekstra Bladet og Dan Watch har gravet frem en historie, der en av Danmarks rikeste mænd kobles direkte til Jet Fuel, som har holdt russiske og syriske bombefly i lufta. Det er en historisk politisak om krigsforbrytelser og massedrap, og denne milliardæren Torben Østergaard Nielsen, han er nå anklaget for krigsforbrytelser etter en helt ny lov for leveranse av Jet Fuel fra 2015 til 2017. Det ser ikke helt bra ut, Hassan.
Nej, det ser, og I husker måske denne danske milliardær Østergaard fra Nordic Waste-sagen, som var den her sag med, et kæmpe svigt i forhold til en naturkatastrofe, der pludselig udspillede sig uden for Randers i Jylland. Men det sagt, så er det fuldstændig rigtigt, som du siger det, Dan Bunkering har leveret flybrændstof til de russiske styrker i Syrien via Rusland i en periode på 2 år, og er faktisk dømt ved retten for at have solgt 172.000 tons jetbrændstof til de russiske selskaber, som så har videre solgt brændstoffet til det russiske militær. Det nye er, at ved en ny lov, som fra 1. januar er etableret, så er det nu muligt at retsforfølge krigsforbrydere i Danmark for medvirken til krigsforbrydelser. Ikke? Og det er jo så det, som den her politianmeldelse indeholder. Det er et ønske om, at han skal blive efterforsket og dømt efter denne ny lov om krigsforbrydelser, fordi han bistod russerne og Syriens diktator Bashar al-Assad med at bombe for eksempel skoler og hospitaler osv.
Men det vil gerne, kan man dømmes for en lov, som ikke fandt, når man begik sit, det som numera er et brott?
Altså, de juridiske eksperter mener, at det er muligt at dømme ham for dette. Ikke?
Okay, man for siger at det også, har at gøre med økonomiske frågor då, eller?
Ja, jeg må erkende, at jeg juridisk ikke er særlig kompetent, så jeg ved ikke, hvorfor man kan det, men måske skyldes det, at han allerede er dømt for handlen, ikke? Og at man nu med den nye lov kan dømme ham i forhold til, hvad den handel så har medvirket til, ikke?
De mener selv, at denne dækningen fra Ekstrabladet og Dan Watch har været personlig og kampanjepreget, og selskapet har sendt klage til pressens etiske råd og ber om, at journalistikken vurderes som uproportional. Og han har også nu fået mod dødstrusler, har jeg set, efter afsløringen om selskabsleveransene. Han lever under noget slags sikkerhedstiltak nu.
Okay.
Denne mannen. Men hvor langt ned i leverandørkjeden går ansvaret i den type situationer? Dette er jo noget, som vi egentlig sitter og...
Bra fråga.
Hvem har ansvaret? Og hvor langt ned?
Jamen altså, det der jo er spørgsmålet her, og kernen i den juridiske strid, som ligesom skal udspille sig, det er jo, om han eller selskabet var bevidst om, at der blev handlet fra de russiske energiselskaber med det russiske militær. Altså blev dette brændstof leveret videre til militæret, og vidste man, at det blev det. Ikke? Mm. Det er, hvad hedder det, stridens kernepunkt. Og det er vel også svaret på det spørgsmål. Ikke?
Mm. Ekstrabladet har også mødt flere av offrene for denne bombingen. Så, og det betyr jo at man får ansikter på offrene på en helt annen måte. Og det kan jo bli en test på om vestlige rettsstater faktisk vil bruke egne krigsforbryterlover på sine egne.
Just det. Det er ikke så vanligt, nej.
Mm. Nej, det er så vanligt.
Hiss
og diss. Hvad har vi blitt begeistret for denne uken, og hvad har vi på ingen måte likt? Hassan.
Skal jeg starte? Det gør jeg gerne. Min hiss går til den danske kulturminister, som nu, på grund af al den kritik, der har været om politisk slagside på DR, vil have undersøgt vores nationale tv- og radiokanal. Og det synes jeg er fantastisk. Jeg håber dog, at når han udtaler, at hverken DR eller befolkningen kan være tjent med påstande om politisk slagside, at det handler om, at han ikke laver undersøgelsen for at fjerne påstande, men for at fjerne en eventuel politisk slagside. Min uges dis går til den danske EU-parlamentariker fra partiet Moderaterne, som i denne uge udtaler, at EU's åbenhed ikke er noget, hun er sikker på, er en god ting under den nuværende verdenssituation. Hun mener simpelthen, at der skal lukkes af for pressens adgang til de store processer i vores demokratier.
Wow.
Og du, Åsa?
Ja. Veckans hiss går faktiskt till Sveriges Radio P1, alltså den kanalen som sänder det här programmet här i Sverige. De har en podd som heter Dåliga råd. Det är 10 minuter korta program om världshistoriens sämsta råd. Till exempel att göra Hitler till rikskansler eller att man ska krydda gröten med DDT-giftet. Det är små pärlor till program som jag kan rekommendera.
Dåliga råd.
Dåliga råd. Veckans diss går till Postnord i Danmark som blir först i Europa med att sluta leverera brev. De här röda brevlådorna eller postkasser kanske heter och ser.
Ja.
De ska ställas in på museum från och med 1 januari nästa år. Danskarna har nämligen bestämt sig för att bara mejla varandra. Hassan, kan inte du skicka mig och Hilde ett allra sista riktigt brev? En julhälsning från Danmark med kuvert, frimärke och en handskriven adress. Det skulle vi sätta stor värde på. Det kommer också att hamna på museum en dag.
Jo, och du då, Hilde? Jag tror inte jag har något papper, men okej.
Okay. Nej, du har inte något papper.
Försök inte slingra dig nu.
Nej, detta är ju pinligt, för jag hade också tänkt att hissa ett program på Sveriges Radio.
Ja, men gör det.
Och det var för att jag hörde söndagsintervju med Lena Nilsson, Einars mamma. Einar som är den rapparen som blev skutt och drept för väl 2 år sedan. Och det är en timme med en mamma som sörger, men som också snackar om hvordan hun tar det livet uten en sønn som hun elsker høyt, men uten hevntanker. Og det er så sterkt å høre henne snakke om det. Virkelig sterkt. Det handler om hele hennes liv. Hun er jo en kjent skuespiller i Sverige. Jeg vil anbefale det, rett og slett. Min diss, det går til Det Norske Teatret, som sa opp avtalen med Equinor, som har holdt høstkonferansen sitt i teateret i flere år. Er disse begrunnelsen for teatersjef Kjersti Horn begrunnet oppsigelsen av avtalen med sikkerhetshensyn? Jeg vet ikke om det er fordi de føler seg true av klimaaktivister, men det doble er at teaterdriften og den henger sammen indirekte med Equinors oljeinntekter, for hver fjerde krone som teateret mottar i statsstøtte stammer fra oljefondet. Ingen kommunen politikken, synger Marie Bergman. I Norge er det akkurat som du sa, Hassan, ingen kommer under oljen.
hiss och diss.
I Norge har Kulturrådet klart å lage en slags miniversjon av denne tillitskrisen som vi har snakket om i hele dag. Jeg har snakket om den tillitskrisen flere ganger allerede i podden. Kulturrådet deler rundt 1 milliard kroner i året til norsk kulturliv. Utvalget som bestemmer består i stor grad av aktive kunstnere. Og denne høsten så er det blitt avdekket at utvalgsledere har gitt millionstøtte til prosjekter de selv er knyttet til, samtidig som de sitter altså i systemet som fordeler pengene. Formelt har reglene vært fulgt, de har gått på gangen når egne saker blir behandlet, men tilliten til hele systemet har knekt. Det som er det mest interessante er at de ga seg ikke i Kulturrådet før etter press fra kulturminister Lubna Jaffery, som nå har startet en ekstern granskning. Samtidig foreslår kunstner Morten Traavik at en bør slippe inn rørleggere og gründere og publikum i utvalget, ikke bare kunstnere, og dette har selvfølgelig satt fyr i hele kunstfeltet. Norge, og spesielt Oslo, er alt for lite til å ha fagutvalg som kun består av aktive kunstnere, sier Morten Traavik til Klassekampen.
Ja, og han mener jo at det er for lille, fordi alle kender hinanden, altså både professionelt og privat, ikke? At miljøerne er så små, at det er ens bekendte og venner, som man fordeler til, når man sidder i de fordelende positioner. Ikke? Ej, Hilde, jeg elsker det her. Altså, jeg synes, det er helt fantastisk. Altså, og jeg er så vild med Norge, når jeg læser udviklingen, altså processerne her, ikke? At kulturministeren simpelthen træder frem og siger, enten så får I styr på jeres lort, ikke? Ellers så skal jeg sørge for, at nogle andre kommer og gør det. Jeg vil ønske, der kunne ske noget tilsvarende i Danmark. Jeg synes, det er så fantastisk. Og det her forslag om at inkludere andre mennesker, lægefolk, i udvalgene, sammen med akademik eller sammen med kunstnere, ikke? At der så sidder akademikere og rørlæggere og så videre, ikke? Og beslutter, hvem der skal have penge. Det synes jeg er helt fantastisk, altså. Jeg kan ikke se, hvordan man kan protestere mod det her.
Sverige er jo dubbelt så stort som Norge og Danmark, men det betyder ikke, at korruptionen er mindre her. Vänskapsbanden er veldig starka även i kultursektorn. Jeg elsker også det her, men jeg måste være transparent og sige, at Morten Traavik, som har kommet frem med det her forslaget om, at rørmokere og fotbollsspelare og alle mulige mennesker skal være komplement i kulturrådet og bestemme, hvem som skal ha penger. Det er en ven til familien, så jeg måste være transparent og sige det.
Jeg
er
ikke alltid du må hilse ham fra mig og sige, ja, godt gået.
Jeg skal sige, jeg er ikke alls overens med Morten i alle frågor, men her tycker jeg, at han kommer med noget, som er så spændende. Och därför att det ligger ju inte bara det att han vill få bort korruptionen, utan han vill ju också diskutera vilken kultur är viktig. Vad ska skattebetalarna betala för egentligen? Har man möjlighet att påverka det här eller inte? Och det här är ett projekt som han har drivit i 15 år att diskutera vad kulturpengarna ska premiera för sorts kultur. Det intressanta här är ju att kultursektorn blir helt galet arg. Man vill absolut gärna göra konst om vanligt folk, för vanligt folk. Man vill inte prata mer om, lyssna på dem.
Nej.
Om jag spetsar till det lite här.
Nej, men jag syns du har rätt. Och det är inte kun att göra konst för vanliga folk eller almindelige människor. Det handlar om att lave konst för den föreställning man har om vanliga folk. För man är ju inte riktigt i kontakt med almindelige människor i de här lukkede klubber, som jag känner. Alltså, jag har haft medlemskap till alla de här klubber genom årtier. Så jeg kender jo det her indefra. Ikke? Og kritikken i Danmark har lyttet i hvert fald de sidste årtier, ikke? Også fra kunstnere, altså prominente kunstpersonligheder, som siger, det er selvsupplerende, det er et kulturparnas, ikke? Som giver inden for lukkede cirkler støtte til hinanden. Ikke? Det er, man siger om det, at det er Tordenskjolds soldater, som betyder, at det er repetitivt, ikke? At det er de samme mennesker, som giver penge til de samme mennesker igen og igen og igen. Ikke?
Jag blir helt vilt lycklig av den här diskussionen också, därför att vad Morten föreslår, det är inte så här, eller annars så när man pratar om vem delar ut pengar och vem får pengar, så handlar det alltid om det är för få kvinnor, det är för få svarta, hela den här representationsfrågan, och här kommer han in med en representation som ingen någonsin har föreställt sig, nämligen LO-kollektiv eller idrottare eller vad som helst. Den här rörmokaren som han vill ha, det kan ju vara svart, det spelar ju liksom ingen roll, men det är i alla fall en livserfarenhet som kan bespegla kultursektorn på ett sätt som är, ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det är jättespännande.
Det är så spännande.
Jag skulle bara säga, när kulturfolk och fackfolk säger så här, nej, det måste vara experter som beslutar om sådana här saker, det måste finnas på precisionsnivå, så får ju kulturvärlden det att framstå som att det de sysslar med är hjärnkirurgi. Men kultur är någonting väldigt brett, det angår alla människor. Det är klart att alla människor kan ha en åsikt om vad kultur ska vara. Det är ju meningen, för det är någonting vi odlar tillsammans.
Ja. Men det, problemet er jo ikke, at denne her rørlægger, du nævner, Åsa, måske er sort eller kvinde. Problemet er jo for kunstmiljøet, at man kunne jo risikere, at han var sverigesdemokrat, for eksempel. Ikke? Og så har man lige pludselig en slagside, man ikke er vant til at have inden for kunstfordelingssystemet. Og det synes jeg også er rigtig spændende. Det må vel være noget, man ønsker sig som kunstner, at blive udfordret på sit perspektiv og skulle navigere i den komplekse verden, som virkeligheden er. Ikke? Og jeg synes, det, vi havde i 2018 en kunstner, som lavede sådan en afdækning af interessekonflikter inden for billedkunsten. Ikke? Han konkluderede, at det, man burde gøre, var at etablere et tæt samarbejde med Norge og Sverige, hvor man kan få folk ind, som har den samme faglige forståelse, men ikke samme forbindelser ind i netværkene.
Det er bra.
Det er da også helt vildt interessant. Ikke?
Og det er vigtigt at sige, at Morten Traavik, som jeg også kender godt, må jeg indrømme, han vil heller ikke tage bort fagfolket totalt. Nej. Så det her er det jo ikke snak om, at man skal på et vis liksom renske fra fagvurdering og bare sette hvem som helst, men han vil ha en kranglefant, som han sier, inn i hvert utvalg. Og det er også en god tanke, fordi hvis vi ser på den store publikumsundersøkelsen som ble gjort i Norge nå i år, så der man spør hvem er villig til å satse penger på kunst og kultur, så er det venstresiden som vil gjøre det. Jo lenger du kommer ut på høyre flanke, jo mindre har du lyst til å gi penger inn i kultursfæren. Det handler kanskje også om den totale mangelen på kontakt som der er mellom feltene. Fordi at kunstnere stemmer også til venstre.
Ja.
Og man lager kunst for folk fra venstresiden.
Ja.
Og hvis man da tenker at i forlengelsen så skal man ha offentlig støtte til denne kunsten, hvordan skal det gå hvis hele feltet beveger seg mot høyre og der er ingen kontakt? Og en av de nydeligste historiene jeg vet om, det er jo denne såkalte sløseriombudsmannen Are Søberg, som i flere omganger hang ut norske kunstnere for å få masse pengestøtte til ting han mente var lort. Blant annet å bæsje blå maling. Den som gjorde det var for øvrig kunstneren Vegard Winge. Sløseriombudsmannen Are Søberg gjennom et prosjekt sammen med Morten Traavik så ble utsatt for så mye kunst at han begynte å elske det han så av Vegard Winge. Med andre ord, du kan også altså skifte syn når du blir utsatt for kunsten.
Ja, exakt. Det er det her som er poenget. Derfor at når de her kritikerne, Morten Traavik, sier så, nej, vi skal ikke ha invandret folk her, derfor at vi kommer bare få nej på våre ansøkninger, så sier det dels någonting om deres inställning til publiken, skattebetalarna og sin egen roll i samhället. Men framförallt så forstår de inte det strategiska. Det her kan faktiskt vara räddningen. Att man faktiskt förstår vikten av kultur och vill satsa på kultur, och det är precis det som slöseriombudsmannen i sitt liksom i sista skälvande minut faktiskt visade, att man kan få ut någonting av det här.
Men jag kunde godt tänka mig, för det här är något jag verkligen brenner för, och jag bladrar ju tillbaka i min egen historik. Og alle de artikler, jeg gennem årene har læst, ikke? Altså nu nævnte jeg, 2018, hvor man ligesom så tydeligt forskildret de her interessekonflikter. Året efter går Rigsrevisionen ind i sagen, og udtaler, at Statens Kunstfonds tildelingskriterier ikke er tilstrækkeligt klare, og det er ikke dokumenteret, hvorfor de ansøger, der får tildelt støtte, rent faktisk får tildelt den i forhold til dem, der ikke får. Ikke? Så i 2022, ikke, der kommer en, viser en undersøgelse, at dem, der får støtte fra for eksempel et legatudvalg, har professionelle relationer til de udvalgsmedlemmer, som sidder i støtteudvalgene og ikke erklærer sig inhabile. Ikke? 2025 sidste år, ikke? Eller i år, der kommer der en kæmpe kritik igen, fordi samtlige medlemmer af Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for billedkunst, for eksempel, har modtaget midler fra det udvalg, de selv sidder i. Ikke? Altså, det er så hovedrystende, og svaret er år efter år det samme. Ja, vi tildeler på baggrund af håndværksmæssig kvalitet og nytænkning og kontekst og om i forhold til, om kunstprojektet eller kunstneren har en relevans for samfundet, de borgere, som i sidste ende er modtager kunsten. Det er det, man siger som svar hvert år. Ikke?
Men nå burde vi også hatt en kranglefant mellom oss da, som var helt uenige, for vi er jo alt for enige her. Hvorfor er vi det egentlig? Hvorfor mener vi nå plutselig det samme om dette?
Jeg tror, vi mener det samme af forskellige årsager.
Ja. Nej, det er jeg faktisk ikke alls säker på. Jeg måste säga at det her er någonting som inte alls förvånar mig att vi är överens om det här. För att det här är det gemensamma fundamentet som vi har, vi tre. Vi kan vara oeniga om väldigt mycket, men inte när det gäller yttrandefrihet, konstens frihet, skapandets villkor, korruptionsfrågan är ju någonting som också löper igenom oss alla tre hela tiden. Det här tycker vi är viktigt, så det förvånar mig inte alls. Mm.
Du hörer norsken, svensken och dansken.
I Sverige har vi haft en lite absurd men väldigt talande sak för denna vecka. Men för vi snackar om den saken, Åsa, gi et lite bakteppe for hvem hovedpersonen Jan Emanuel er. Hva har vi på Jan Emanuel?
Jan Emanuel, han vann Expedition Robinson en gång och så blev han socialdemokratisk riksdagsledamot. Mm. Han är författare, han är välfärdskapitalist. Han har gjort sig otroligt mycket pengar på den här privatiseringen av välfärden som Socialdemokraterna står bakom. Och sen influencer och en stor krallig man med skägg och jättemycket muskler och mer och mer högerpopulist än socialdemokrat skulle jag väl säga.
Och en höjlytt kritiker av eliter är han väl också?
Ja, det är han också. Och jag liksom gillar inte så mycket det han står för, men jag tycker om honom, jag har träffat honom. Han i alla fall försökte gå med i hemvärnet. Och när han kommer till hemvärnet och ska hämta ut sina saker så kommer det folk som vanligt och vill ta selfies med honom. Och då frågar han ett befäl där, är det okej att man tar en selfie med mig? Och det fick han göra. Sen fick han höra att nu kan han ställas inför rätta för det här. Därför att man får inte fota den här typen av skyddsobjekt. Så han får inte vara med i hemvärnet och han är helt diskvalificerad från det här. Det var ju en ganska märklig sak eftersom han först fick höra att han fick ta sån här selfies då med sina fans. Och samtidigt då så har vi en rättegång i Sverige, har haft den här veckan, där en kvinna med barn tog en selfie med sin dotter och råkade fota säkerhetspolisens huvudkontor i bakgrunden. Mm. Som också var ett skyddsobjekt. Och ställer sin förrätta för det här. Och det är ingenting man tänker på, tror jag, när man går runt med sin kamera. Vad får jag fota och inte fota? Det är en känd byggnad, så att säga. Och det här är ju den nya lagstiftningen som medborgarna kan känna på plötsligt på ett ganska brutalt sätt. Mm. Har ni något motsvarande hos er?
Men jeg kan jo også si at Jan Emanuel gjorde rettssaken om til et mediesirkus. Han skrev på sosiale medier at her kan man komme, og her blir det underholdning for statens penger. Så det satt jo masse unge folk og ville ta selfies, og han skulle selge sin bok og ble kastet ut av rettslokalet, for det får du ikke lov til å gjøre inn i retten.
Jeg tykker synd om han, jeg tykker synd om Jan Emanuel i det her faktisk, for at han ville gjøre noe bra, tyckte han då, gå med i hemvärnet och så åker han dit på det här. Det var ganska too much, tycker jag.
Ja. Altså, er det ikke ofte sådan med en ny lov, at den ligesom skal testes for, at man forstår rammerne af loven? Jo. Jeg kan huske i Danmark, da vi fik vores knivlov, altså forbud mod at gå med kniv over en vis længde, som jo var relateret sig i forhold til alle de knivstikkerier, der var i forbindelse med bandekonflikterne for 10 år siden eller noget. Ikke? Der var det jo alle mulige mennesker, håndværkere og slagtere og alle mulige, som blev stoppet af politiet og fik og straffet for at gå med kniv. Ikke? Selvom de havde deres kniv liggende i bagagerummet på bilen, pakket forsvarligt ind osv., indtil man ligesom fik defineret, hvad den her lov i virkeligheden handlede om. Og er det ikke også det, der er tilfældet? Fordi en russisk spion kunne jo godt stille sig op og tage en selfie, ikke? Og så blive frikendt, fordi det var en selfie. Og sådan skal det jo ikke være heller.
Ja, fast, jo, jeg forstår, at det finns vissa byggnader och så vidare, områden som är skyddsobjekt som man inte får fota, det fattar jag. Men att säkerhetspolisens huvudkontor, det är liksom en byggnad som finns i Stockholm, den ligger här, vi passerar den, vi fotar oss, vi tänker inte på det här huset i bakgrunden. Det tror jag kom som en chock för väldigt många av oss faktiskt. Mm.
Norsken, svensken og dansken.
Vi kan avslutte der vi har tilbragt mye tid i denne podden med på mobilene våre, på skjermen vår. Denne uken har journalist Inas Hamdam og Expressen vist hvor mange av de store svenske kontoene i sosiale medier som slett ikke drives fra Sverige. Her har vi en kongens slektning som samler inn penger til Gaza uten å eksistere. Blant annet nazistisk konto som sier at den er fra nordlandska sletten, men mest sannsynlig sitter i Israel eller Asia. En konto som er blant de 200 mest innflytelsesrike i Sverige, som drives fra Russland. Dette kommer selvfølgelig etter at X åpner opp for muligheten til å sjekke hvor folk faktisk er ifra når man sitter der og twitterer. Har dere begynt å lete etter kontoer rundt forbi?
Men jeg er ikke på sosiale medier, thanks lord. Jeg leser bare bøker med penna i hand. Jeg er så analog. Jeg er så utenfor allting. Og ibland får jeg skamkjensler for at jeg ikke henger med. Men når jeg ser sånt her, så kjennes det ganske skjønt. Faktisk. Mm. Det betyder ikke at jeg ikke blir påvirket, naturligvis, av folk kommer inn i min hjern i alle fall. Men ni da?
Jeg synes, hvad hedder det, det måske er relevant at nævne Morten Hammeken, Hilde, som er en kommentator, dansk kommentator, som i denne uge skriver, at det han gør opmærksom, eller det han er blevet opmærksom på, det er, at vi har jo nu i vores nationer en plan for oprustning, men vi har ingen plan for oprustning på den digitale slagmark. Og så spørger han, hvorfor er der ingen plan for at sætte misinformation på de danske skoleskemaer, så vores børn og unge kan lære at begå sig i den sociale mediesump? Hvorfor bliver der ikke afsat seriøse midler til at forske i det på universiteterne, og hvorfor er der ingen politikere, som vil have sat bekæmpelse af den største trussel mod sikkerheden på finansloven.
Men altså, det her kan vi jo gi rett til Mette Fredriksen da, at vi bør høyne aldersgrensen på TikTok. Det var kanskje hennes sikkerhetstiltak.
Ah, nu forstår jeg, hvorfor det var så viktig for henne.
Ja, men det er jo ingen tvil om at dette har satt i gang. Det var jo selvfølgelig en stor undersøkelse av hvor mange magakontor i USA som drives fra Bangladesh og Østeuropa og rundt forbi. Dette vet vi jo egentlig. Og vi blir jo oversvømt av nå stadig mer KI-innhold, altså kunstig intelligens-innhold, som er vanskelig faktisk å se at ikke er reelle ting vi sitter og ser på når vi scroller. Jeg kan sitere min egen sønn som sa at han føler at hjernen blir brent av Instagram, så han har fjernet kontoen. Jeg bør kanskje følge etter. Men her er det mange som tjener penger, rett og slett. Det er jo grunnen til at det er så mange av disse kontiene som ikke er, det er ikke alle som bare driver med krigføring og hybridkrig, det er rett og slett også fordi det er mye penger i å skape engasjement i sosiale medier. Det blir siste ord fra oss i ukens Norsken, Svensken og Dansken. Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide. Takk til svensk Åsa Linderborg, dansker Hassan Preisler og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole Jan Larsen og redaktør er Jostein Olseng. Men husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenaen og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra TV2, TikTok og SVT.
Der er ting, der er svære at forstå, og så er der ting, der er ubegribelige. I vores podcastserie Ubegribelig tager Huxi Bak livtag med alt det ubegribelige i verden og prøver sammen med en ekspert at gøre det bare lidt forståeligt.
Vi taler meget om psykiatri. Om psykiatripakker, om vigtigheden af god psykiatri, men hvordan var psykiatrien egentlig i 1700-tallet? Hvad gjorde samfundet ved dig, hvis du for eksempel var rasende afsindig? Det skal vi prøve at finde ud af i dagens afsnit af Ubegribeligt. Og min gæst i dag, han hedder Benjamin Brandt Christiansen. Velkommen, Benjamin.
Mange tak.
Benjamin, historiker, PhD i kirkehistorie, og du har netop forsvaret din PhD, som handler om, hvordan man håndterede de her rasende afsindige i 1700-tallet i Danmark. Men til en start, hvad dækker rasende afsindige over?
Jamen, som du siger, så er det sådan lidt et samlebegreb, jeg selv konstruerer. Jeg skal nok komme lidt mere ind på, hvad det sådan egentlig dækker over sådan i detaljerne. Men groft sagt, så handler det om de her mennesker, man i 1700-tallet bruger alle mulige forskellige ord om, men som er karakteriseret ved, hvad kan man sige, at have meget alvorlige sindslidelser, hvor de er til fare for andre mennesker eller skaber uro i lokalsamfundet.
Klart. Og jeg må tilstå, at da jeg... inden jeg læste din PhD, det var ikke fordi, jeg gik og tænkte over, hvordan psykiatrien var i 1700-tallet sådan til daglig. Men nogle gange så havde man sådan... Altså, jeg har haft den forestilling, og det, nu skal jeg jo ikke kunne tale på lytternes vegne, men jeg tror, der er flere, der har tænkt som jeg, at sådan i gamle dage, psykiatri var meget... Ja, ikke eksisterende. At hvis der var nogle skøre mennesker i landsbyen eller et eller andet, så blev de smidt i brønden. Eller, altså, du, jeg havde ingen forestillingsbegreb om det i virkeligheden. Jeg tror mere, det var det, at jeg tænkte, så blev de halshugget eller et eller andet. Altså, det var meget voldsomt.
Ja.
Men når man så læser din PhD, så viser det sig jo, at der var sådan set et meget mere både pragmatisk system, nærmest sådan finmasket.
Lyt til en masse afsnit af Ubegribelig. Det gør du som altid inde i vores app DR Lyd.
Og nu kommer spillerne ind.
Se publikum, se ens holdkammerater.
Det giver en følelse af stolthed.
Helt fantastisk stemning her i hallen.
Vi kæmper alt, hvad vi kan.
Sådan Danmark. Alle er sammen om det her.
Det er drama.
Og sekunderne tikker. Kommer der en scoring?
Store følelser.
Score!
Og sekunder, vi husker.
Ej. Et drama. Det er. Imponerende.
Følg VM i håndbold for kvinder på DR.
Solen er ikke stået op endnu, det gør den første om 20 minutters tid, men her på kanalen begynder morgenen ikke desto mindre om 3 minutter med P1 Morgen forstås. Lige efter en frisk radioavis, så god morgen, klokken er 8.